och inte för sin egen. Och när han blir välkomnad så skulle det inte vara nåd. Utan det skulle ju istället vara så att han gav pappa nåd. Men när han kommer utblottad, då är det pappa som ger nåd när han säger: ta fram den yppersta klädnaden, sätt skor på hans fötter och en ring på hans finger, slakta den gödda kalven, nu ska vi ha roligt. Det finns tillfällen för omvändelse och det finns perioder då det inte är dags. Och Gud har en märklig förmåga att fördunkla sitt evangelium intill dess att det är dags. Men när det är dags så öppnar sig på något sätt ögonen och man ser det man inte såg förut. Nu ska vi ta paus. Då ska vi strax återkomma till det här med hans avsikt. Gud är alltså ute efter att slå ner den mänskliga visheten för att därmed bereda plats för den gudomliga visheten. Och då börjar man naturligtvis fråga sig: efter vilken vishet fungerar jag och du? Hur ska jag veta om jag är på rätt spår eller om jag tänker i galna tankebanor? Då kan vi i största allmänhet säga så här, att Guds rike bygger på nåd, där världens riken bygger på makt. Vi människor tänker i termer av makt, där Gud tänker i termer av nåd. Och makt handlar om att man har förmågan att beröva andra deras liv helt eller delvis. Alla världsliga system bygger på ytterst sett på förmågan att beröva människor hela livet eller delar därav. Parkerar du fel så blir det 50 euro mindre i plånboken, eller vad det kan bli för någonting här i Finland. För att du inte ska göra så hotar man dig med böter. Nåd handlar om förmågan att ge liv, där makt bygger på förmågan att ta liv. Och vi förstår när vi ser det på det här sättet att det här är ju alltså två system som inte kan blandas. Ja, men säger du, Gud hotar ju faktiskt med helvetet och han har gett 10 Guds bud och det står ju en hel del om att den som gör si eller så falska profeter ska stenas och vad det är mera. Ja, i denna världen måste det ibland till sådant också i Guds sammanhang. Men det rike vi är på väg till bygger inte på makt. Utan vi lever här för att på något sätt avvänjas ifrån maktens tänkesätt och maktens lockelse. Och salig är den som går in i evigheten och tänker att det var då skönt att slippa allt sug efter makt, allt begär efter egna fördelar, inflytande, och att slippa alla maktmänniskor som klättrar på en. Få komma till ett rike och en situation där allt är nåd. Därför att kunskapens träd handlar om makt, där livets träd handlar om nåd. Och det förunderliga är ju att Guds auktoritet är en nådens auktoritet. Och ändå är den auktoritet. Det där är svårt för oss att förstå. Konungars hjärtan är i Herrens hand som vattenbäckar. Han har all makt och kan få allt att ske efter sin vilja utan att tvinga någon. Ibland verkar det som att man behöver lite tid på sig, eller vill säga, vi kanske behöver lite tid på oss för att komma rätt. Men Gud är fantastisk när det gäller att få som man vill. Jag har en väldig tilltro till att det kommer att bli mycket fler i himlen än vad vi väntar oss. Den som har varit med vid dödsbäddar vet att Herren är otroligt aktiv de sista timmarna i människors liv. Jag tror vi kommer att gå runt länge i himlen och säga: är du här? Det var ju det sista jag hade väntat mig. Vilket inte betyder att alla blir frälsta. Men jag tror att en av våra allvarligaste missuppfattningar är just den att vi underskattar Guds förmåga att frälsa. Du vet, går du ut på gatan och frågar folk vad är viktigt i livet, så kommer säkert 90% att svara att kärleken är det viktigaste. Vi skriver böcker och pjäser och gör filmer och såpor och jag vet inte allt om kärleken. Vi sjunger visor och ballader, vi talar och pratar och sjunger om kärleken. Men i valet mellan makt och kärlek så väljer de flesta makt. Därför att kärleken gör mig sårbar och makten lovar mig osårbarhet, även om den inte håller vad den lovar. Och det är ju vår olycka att vi vet att kärleken är det enda som duger. Men när vi får möjligheten att välja makt så väljer vi den istället. Och nu är alltså Gud ute efter att slå ner det här. Att nollställa oss så att nåden kan få bli allena rådande när tiden är inne. Jag ska göra det visas visdom om intet, och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Och nu gör ju alltså Gud detta på ett alldeles speciellt sätt med Israels folk. Han är ute efter detta målet med alla folk. Svenskar och finnar och kineser och vad du vill. Men han är alldeles särskilt ute efter detta när det gäller Israel. Och därför ställdes frågan här nyss: är det här ett Guds avsiktliga handlande, eller är det mera att han vet att det kommer att bli så här? Och då ska vi gå till den text som alltid och ohjälpligen skiljer kristendom och judendom ifrån varandra. Romarbrevet 5:20. där Paulus skriver så här: men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Det här är outhärdligt för en jude. Gud gav lagen för att synden skulle bli större. Hallå där, säger de. Det köper vi inte. Och det intressanta med oss som kristna är ju att vi hoppar ofta över det här. Hur är det med din Gud? Kan han ge lagen för att synden ska bli större? Eller är detta lika anstötligt för dig, bara det att du inte känner dig träffad personligen? Ryms det här i din och min teologi? Förstår vi vad Paulus talar om? Det handlar ju om kunskapens träd igen. Det gåtfulla, det paradoxala, det i stort sett obegripliga att människan inte blev god när hon åt av trädet som ger kunskap om gott och ont. Att den moraliska kunskapen inte skapar godhet utan uppror i människan. Ja, vi kan förstå det där lite intuitivt, en liten aning. Men begripa det, det gör vi inte. Men livet går ju alltså ut på att vi ska få testa maktens villkor. Den makt vi själva besitter och den makt som andra besitter.